Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är lika härligt som när man tittar på den där stickan första gången. Man längtar efter att bli med barn. Det är lite så här, vixblå, euforisk känsla, det måste jag säga.
Hej och välkommen till Kroppspodden. Om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas. En modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig som heter Hillevi Wahl och är journalist och författare. I det här avsnittet pratar jag med programledaren Ann Söderlund om sorg och medberoende och hur sorgen och skammen sätter sig i kroppen. Och hur det var när hennes tjejkompisar bokade tid för Ann hos en psykolog eftersom de trodde att hon svävade i livsfara.
Jag har ju på något sätt så här uppfostrat mig själv i någon form av tomboy-anda. Mm. Så jag tänkte på det när jag satt i bilen nu på väg från tennisen, att jag har inte sett på min egen kropp på ett objektivt sätt förrän väldigt, väldigt sent i livet. Mm. Ibland kan jag känna kanske lite väl sent. Så att, jag har liksom varit ganska fri från komplex. Plus att jag hade en mamma som var väldigt naturligt slank och som aldrig pratade om mat eller bantning eller verkligen liksom vare sig gick upp eller ner i vikt. Hon vägde liksom samma från hon var 14 till hon dog när hon var 50.
Vilken lyx.
Otrolig lyx. Och så där var mormor också. Men jag förstår ju också att det handlar om både en inre och liksom förbränning också. Och en bra förbränning. Jag är ju mer söderlundska generna. Så här bondgenerna. Man får liksom mage och rumpa och sådär. Så men just det där att det var inget snack om liksom hur man såg ut eller jag blev inte definierad i det av mina föräldrar.
Nej.
Utan de var mer så här, gud vad kul, du ska starta ett fotbollslag. Det var mer, jag kan säga att om ni pratar om självförtroende och självkänsla, så hade jag självförtroende för att jag vågade och liksom mina föräldrar trodde på mig. Men jag fick också bra självkänsla för att jag nog inte tillät någon annan granska mig med liksom tjejögat. Men sen så har jag liksom fortfarande eksem när jag jobbar mycket eller blir stressad och sådär. Så det fick jag ju atopiska eksem redan när jag var 2. Så det går lite fram och tillbaka. Och det tyckte jag var lite pinsamt liksom, när man hade träffat någon kille eller någonting. Och man kanske inte var så i harmoni i kroppen eller i knoppen. Och då kommer de här eksemen liksom.
Vad hette det, sa du?
Det är atopiska eksem.
Okay.
De liksom blir som vita fläckar.
Mm-hmm.
Och det är ju liksom, ja men på pappret då en skönhetsmiss, man ska säga.
Mm.
Så det tyckte jag liksom var lite pinsamt när folk frågade sig, vad är det där för någonting? Och det har hänt väldigt mycket liksom, de senaste 20 åren när folk är mer, jag men, kanske lite mer artiga när de frågar grejer. På 70-80-talet var man säga, vad är det där för äckligt?
Vad har du där? Ja.
Så det var ju såklart ett komplex. Och sen så kom jag ihåg att...
Men hur gammal var du då när du kommer ihåg att du tyckte att det var besvärligt? Var det så här tonåren eller var det ännu yngre?
Nej, det var ännu yngre för att min mamma tog med mig till läkaren och så fick jag sola, ligga och sola. Det hjälpte tydligen under så här UV-lampor. Ja, jag hade till och med ett litet solarium hemma som jag skulle ligga under. Men jag kommer inte ihåg det som något stigma att jag kände mig så här ful. Men det kanske också har bidragit till att jag är inte särskilt granskande av min kropp. Jag tänkte på det här, gud, undrar hur min rumpa ser ut. Jag kanske borde ställa min spegel. Gick in i ett omklädningsrum och var så här, det var ingen rolig syn. Det behöver jag inte göra igen. Jag tror också att det kanske är lite medvetet att det är så här, håller inte på att granska så mycket, för då finns det inte så mycket att granska.
Men för det är min känsla av det, att du har haft ett så skönt förhållande till din kropp. Alltså så avslappnat.
Ja, men det har jag. Men sen så har jag, kom ihåg, när vi skulle ha så här kaffet efter min mammas begravning.
Mm.
Och då mådde jag såklart dåligt, jättedåligt. Och när man mår dåligt så har man ju dålig aptit. Så jag hade väl liksom, ja, men det har väl bara runnit av mig kanske 4, 5, 6 kilo. Jag var lite såhär tonårs, ja men du vet, så som man är lite rultig. Och då kom jag ihåg att en av min mammas väninnor sa såhär, gud vad snygg du är, så där borde du alltid se ut. På liksom bröllops, vad säger
jag? Begravning.
På begravningskaffet, jag alltså, hajade till, men sen var det en massa människor och jag var helt liksom förlorad i sorg. Men det är bara så att sätta sig fast, jävla idiot, vad är det för kommentar? Och jag tror det där, för jag tänker ofta på min barndom och min tonårstid och så här. Det är få tillfällen som har liksom förändrat mycket för mig. Mm. Det behöver inte ha, liksom, handla om kroppen, men bara att liksom en svensk lärare säger så här, gud vad bra du skriver, du borde bli journalist. Mm. Det borde jag. Och sen så liksom... Jag hade inte behövt bli så, men att just det här positivt, liksom, om någon säger något fint och positivt till en, eller liksom tror på en, så kan det, ett litet, litet frö, så någonting så himla vackert långt, långt, långt efteråt. Och det blir såklart samma sak med att säga att någon till exempel, men det var ju väldigt inne att ha små fötter där, när jag var tonåring där, 90-talet. Och det har ju inte jag, jag har ju 40, 41, och det har min syrra också. Och jag struntade i det. Jag hatar, jag har ont. Jag vill inte att någon ska sitta åt eller alltså, gå omkring en kväll i höga klackar och lida bara för någon liksom, konvention eller en sån norm att man ska ha långa ben och vara kvinnlig. Så här, det skriver jag bara inte under på. Men min syrra, hon kunde inte riktigt stå emot, så hon förstörde sina fötter helt. Hon skulle ju då stoppa in sina fötter i 38 fast hon hade 40. Så hon är ju så här lillbabsknölar över alla fötterna.
Vad tänkte du om det då?
Nej, men jag bara såg på henne att hon led så mycket.
Uh-huh.
Jag tyckte hon var så korkad. Sen var det någon fotbollsträning eller någon kille eller någonting. Det är som, jag tycker inte, till skillnad mot dagens kanske tonårstjejer, jag tycker inte vi la så mycket vikt vid så mycket saker. Mm. Jag kommer ihåg att min killes brorsa sa så här, fan vilka stora fötter, har du 39 eller? Jag var, så här, jag var ju superglad, jag hade ju 40-41. Jag var så här, ja. Men jag kan inte minnas att det liksom... Killar har ju alltid försökt sätta dit den med utseendet. Det har ju varit liksom deras sista så här, positionering när de inte kan komma åt en smartness. Eller självkänsla, självförtroende. Så det är killar genom åren som har försökt. Liksom, så här, gud, vilken stor näsa du har. Jag kommer ihåg på något fotbollsläger. Och de sa så här, gud, du ser ut som du är finsk. Det var tydligen ett skäl. Så det är så här, gud vad bra. Jag älskar finska, liksom, det traditionella utseendet. Så att, men en kille kom ju åt mig. Och det var ju han som jag levde med när jag var i 20-årsåldern efter min mamma hade gått bort. Och han var ju mycket, väldigt besatt själv av kroppen. Kontrollerad. Och jag som liksom aldrig hade tänkt på lightprodukter eller att man skulle liksom se ut på ett visst sätt. Jag hade ju bara tränat och spelat fotboll och sprungit och sådär. Men han kom åt mig liksom både vad ska jag säga, fysiskt och psykiskt när det gällde hur man skulle se ut. Och då gick jag ner jättemycket i vikt och fick skuld om, så här, om jag tog ett chips. Men det var ju för att jag följde hans mönster.
Vad sa han då? Vad var det som kom åt, kommer du ihåg?
Ja, gud ja. Allt sånt där kommer man ihåg. Mm. Det är det som är så hemskt. Mm. Många av de fina sakerna människor har sagt till en, det liksom fladdrar förbi som en tyllgardin. Men just det där elaka som har folk, det är bara, det finns något så här särskild plats i hjärtat där de bara så här, ligger och gråter. Men han sa bland annat, när vi hade bråkat en gång så var vi på toaletten, så han sa, men gud, kolla din arm. Jag säger, vadå? Nej, det var ingenting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vad menar du? Ja, men ställ dig i profil så ser du. Nej, men vad menar du? Nej, men det var ingenting. Alltså att den hade blivit tjock då.
Ja.
Och så var det mycket så här att han hade så mycket ångest varje gång han skulle äta någonting som var liksom... Ja, vi var i Thailand en gång i 2 veckor och jag kommer ihåg att vi skulle dela på en glass. Det var så här, okej, nu gör vi det. Nästan som att vi skulle säga ta något knark. Och 5 chips och sådär. Men ja... Det ligger liksom bakom någonting, precis som det gör med alla människor som är dysfunktionella. Någonting som säger, har hamnat fel.
Men din mammas död har påverkat dig starkt.
Mm.
Hur gammal var du när hon dog?
Jag var 20 när hon blev sjuk och 23, skulle fylla 24 när hon gick bort.
Mm. Är du lik din mamma?
Ja, jag ser ju mer och mer, men den som är allra mest lik min mamma, det är ju min äldsta son Ossian. Och jag märker ju lite på mig själv att det är så här, att han kommer undan mig lite mer. Att jag skämmer bort honom lite mer, för att jag liksom hela tiden ser min mamma i honom. Och det är en sån lycka för mig.
Vad är det du ser då i?
Nej, men det är liksom hela hans väsen, allt från utseendet till de här liksom lite tunga ögonen som är lite sammansatta, hynformen på ansiktet, leendet, liksom humöret som så här, jätteintensiv och sen så går in i någonting. Och ja, bara hela hans väsen är lite som en reinkarnation av min mor. Det är lustigt.
Det är så fint. Vackert att det är så. Men när din mamma dog där, så din sorg, den satte sig i kroppen. Du gick ner, du ville inte äta. Var det mer i kroppen som sorgen satte sig?
Det jag kommer ihåg var att jag tappade hår. Jag tappade rösten. Skulle hålla någon föredrag någon dag och så kom en liten kråkande, liksom kraxande kråka. Men det pratades ju inte alls lika mycket om det här för 20 år sedan, så att jag körde på ullstrumporna och till slut så var det faktiskt mina tjejkompisar som var så här, vi har bokat tid hos en psykolog. Så nu måste du gå dit imorgon. Jag var så här, okej, men jag måste bara skriva klart en artikel och man visar ung och odödlig själv. Och kanske ännu mer när ens mamma gick bort så tidigt att man tänkte så här, nu måste jag hinna med allt. Mm. Och jag kom dit och satte mig ner så här, en vanlig Ann Södlundsgård och liksom, ja, hej, hej, Anne, det är okej. Och hon var så här, jag kan inte ta emot dig, du är alldeles för självmordsbenägen. Jag måste skriva, liksom, jag måste skicka dig vidare. Det sa hon efter en timme då. Jag var så här, vad menar du nu? Nu måste jag tillbaka, nu ska jag skriva min kolumn snart här. Hon var så här, okej. Och när jag tänker tillbaka på det tillfället så tänker jag att det här är lite historien om mitt liv. Det är liksom upprepande lokomotivet att någon säger åt mig, så här, nu har du behov av det här. Men att jag inte på något sätt kan liksom ta till mig det för ett äsch. Det finns alltid något annat man kan göra, eller den känslan man kan tränga undan. Att det fortfarande är lite så, men att jag har tänkt att här, jag måste bli bättre. Jag tycker att jag har blivit bättre. Men vi pratade ju förut om det här med anhörigskap och medberoende. Mm. Att det första man gör är ju att man så här, ställer undan sina egna behov för att hinna med alla andra. Och, ja, men så är det nog lite fortfarande. Fast jag har blivit bättre.
Men var du självmordsbenägen? Alltså, tänkte du?
Nej,
tror du om du ska tänka nu efteråt?
Jag levde ju väldigt destruktivt, lite som en sån här, vad heter de där små lysflugorna?
Ja, just det, fireflies.
Ja, lite här och där, och hade ingen liksom kroppsintegritet, ingen liksom integritet gentemot män, alkohol, jobb. Jag bara så här, ja, men lite von Morrison-stilen så här, lev som varje dag är den sista liksom. Men jag tycker jag överlag har väldigt svårt att analysera mig själv och mitt eget beteende för att jag säger stopp.
Men vad tror du att det var som gjorde att dina kompisar beställde en tid? Det tycker jag var fint gjort.
Det var jättefint.
Ja, var det någonting sådär som du tror gjorde att de alltså vad får kompisar att göra det? För det tänker jag att det är ett ganska stort steg.
Men det var ju det att jag levde med den här killen, den här destruktiva, ja, okay, relationen. Mm. Och... Men man var ju ute mycket då på krogen och jag menar, de såg ju honom liksom både misshandla mig fysiskt och psykiskt. Det här var ju ingenting jag berättade och det trodde ju inte jag någon såg, men det gjorde ju alla såklart. Så att det var, de var ju helt enkelt så här oroliga för mitt liv kan man faktiskt säga.
Och sen så bröt du upp därifrån, du lyckades med det på något sätt?
Jag lyckades faktiskt inte riktigt med det själv, utan det var då mina kompisar som berättade det här för min chef. Eller mina chefer. En kvinnlig chef som tur var. Hon tog in mig tillsammans med sin man som ägde det här teproduktionsbolaget. Så här, vi älskar dig och vi vill verkligen att du ska fortsätta vara chefredaktör för den här tidningen. Men så som det är nu så funkar det inte. Dels är du en liksom usel förebild utan att vilja dig själv. Och du blir av med jobbet om inte du lämnar honom inom 24 timmar. Så det var som en liten intervention.
Verkligen. Mm.
Jag tror inte att de hade gjort på samma sätt idag. Och det är ju heller ingen som förespråkar det där. Men så behandlade man ju, den metoden använde man ju mycket i missbruksvården också. Beroendevården. Att man tog ihop familjen, lite bästa vänner. Man hade en läkare som satt liksom på vänt i någon taxi. Någon myndig vaktperson. Och så sa man så här, okej, du kan välja nu. Nu hänger du med på avgiftning eller så förlorar du hela din familj. Och alla som kan någonting om beroende beteende vet ju att allting handlar om förnekelse. Så det är egentligen en helt jävla värdelös metod. Och det var väl egentligen det här också. Det hade ju varit mer, vi försöker hjälpa dig på de här sätten och de här sätten med psykolog och kanske prata med människor runt om i hans sfär och hit och dit. Men det var så det blev, så att då blev han så rädd. Mm. Psykopater är ju alltid rädda för att deras liksom, vad ska man säga, deras gloria ska hamna på sniskan. Så att han var ju då ute ur min lägenhet på 24 timmar.
Alltså han själv lämnade då? Mm.
Ja, vi bodde tillsammans.
Hur gammal var du då?
Då var jag ju 24. Nej, jag väntar nu. Nej, det var efter där. Ja, 27.
27?
Mm.
Och sen fick du barn, eller?
Ja, och sen så fortsatte jag må ganska dåligt ett tag. Men sen träffade jag ju storbarnens pappa Nanook. Mm. Som då var en väldigt lugn och trygg och stabil person. Det är nu också. Så det blev lite som att två så här, blinda leda varandra genom mörkret till något ljus. Och det gjorde vi också. Det blev tre barn väldigt snabbt. Och det var väl inte så genomtänkt.
Ja, men du sa det här någonstans i en intervju jag läste. Att du hade bråttom med att få barn.
Mm.
Kanske lite på grund av att din mamma hade dött alldeles för tidigt.
Jag tror det där. Jag tycker jag ser ett mönster i, liksom, i min vänskapskrets. Mina vänner som har fått många barn fort. Så beror det ofta på en otrygghet, att man vill hitta någon balans eller bara hitta ett sammanhang. Och det tänker jag ofta på nu när barnen börjar bli äldre, att det värsta som finns är att inte ha ett sammanhang. Sen behöver inte det vara liksom 100 ställen eller 100 släktingar eller 100 vänner. Men om man inte har något sammanhang, då blir liksom, då flyter allting väldigt fort. Och vi pratade om det igår, jag och några kompisar. Den hårfina gränsen till varför vissa kanske inte tar sig tillbaka eller tar sig upp ur liksom allt från rännstenen till den psykiska ohälsan. Till, ja, man ser det hela tiden, särskilt i den liksom medievärlden där jag jobbar. Och den är hårfin. Och det är det sammanhanget. Och det tycker jag ofta när jag tänker på när jag har varit frilans och sen hamnat i liksom i situationer, krisiga situationer, separationer som har varit dåligt, så jag känner sig, nu hade jag kunnat ge liksom min högra hand för ett jobb på ICA 9-5, bara gå dit så här, beta av, sitta och le som en liksom som en robot, men när man lever det här vindflöjlivet, då krävs det ganska mycket att man så här, ska stå stadigt när mycket faller. Jag tycker det är svårt.
Och ändå har du lyckats med det. Tänker du, det här med att få barn, har det påverkat ditt förhållande till din kropp, tror du?
Det är samma sak, att jag inte liksom analyserar så mycket. Min kropp har ju bevisligen varit ganska väl lämpad för både så här, graviditet och själva förlossningen och efteråt. Det har gått liksom 10 kilo här, 10 kilo där och sen är man ganska snabbt tillbaka. Sen är det klart liksom svårare nu när man är äldre, men jag har inte haft några krämpor Vore jag inte mot illa, det har nästan liksom varit lite för lätt. Mm. Så när man kompisar som liksom så här, skulle aldrig skaffa ett barn, oh, det var så vidrigt, oh, så här, jaha, det kan jag inte riktigt identifiera. Så att, men det är klart att när man ser nu så här, efter 50 barnet och man tittar på magen och brösten, det är inte så att jag känner mig liksom som världens snyggaste kvinna. Men samtidigt så tänker jag så är det ju bara 4 år sedan som jag liksom träffade Bobo och då var jag mitt livsform. Oh. Så att jag har lite svårt att ta in det där. Att man blir äldre och det blir svårare att komma i form. Jag tänker så här, om jag ger hjärnet nu, då kommer jag vara i form. Det tar nog inte mer än 1-2 månader.
Nej, just det. För nu håller du på med tennis.
Ja.
Ja. Du ska bli tävla i tennis.
Ja, det ska vara min ålderdom, veteranturen tänker jag.
Det är ju jätteroligt att du har börjat med det nu.
Ja, men alltså, det är så att jag har ju alltid hållit på med bollsporter. Tennis, pingis, hit och dit. Liksom. Ja, men det som faller mig in. Men jag börjar nu tänka lite faktiskt på ålderdomen. Och jag tänker så här, hur kan man få en härlig, aktiv ålderdom? Vad jag tycker är kul? Golf, alldeles för rastlös, ADHD. Okej, vad har vi mer? Vi kan ju inte hålla på med springa och sådär, maraton. Nej, gud vad jobbigt, det är för tråkigt. Man får kanske inte ens lyssna på musik när man springer med Mila. Och då tänkte jag så här, vad är det som är tilltalande miljö? Lite snygga tränare, det går snabbt och roligt. Och man, så här, man kan ändå ta några öar på kvällen utan att det liksom förgör dagen efter. Och då tänkte jag på tennisen. Så nu spelar jag tennis. Och det är jätteroligt.
Ja.
Och alla mina tjejkompisar tycker också att det är jätteroligt. Så att vi är ett stort kluster överallt som bara spelar tennis och tävlar i tennis. Och... Mm.
Det är lite lyxigt och kul. Alltså man blir nästan barnslig.
Ja.
Jag ser det för dig också. Ja. Det blir, det är så roligt att spela tennis.
Det liksom bubblar. Men jag tänker också att det här med gymmet är ju svårt för mig. Och jag har kommit på varför jag tycker att det är så svårt med de här statiska liksom, verktygen. Att man ska dit, man ska lyfta någonting. Man ska ha någon som säger så här, kom igen nu, nej, du ska tänka så här, skit i det du, vill min liksom, anarkisten i mig bara skrika. Då tänker jag att tennisen är så bra. För att, liksom, tennisen är fortfarande sexy. Det är så här, kropp och själ och svett. Och kjolar och rumpor och liksom grejer som fladdrar. Och det är liksom, det är sexigt. Jag menar inte sexigt ligga eller så man ska säga så här. Men det finns en energi i det som är sexigt, men så här, någonting som är på riktigt som håller på att gå förlorat tycker jag.
Men är det inte för prydligt då? Det är min fördom att det är lite för prydligt.
Nej, om du hade sett mina tennistränare då så hade du nog inte tyckt att det är stort, rufsigt hår och de jobbar med tv och de hit och dit. Jag tror att det där är en gammal Wimbledon liksom bild du har framför dig.
Mm. Pannband.
Ja, ja. Anita sa också att jag ser ut som Björn Borg häromdagen, tätt mellan ögonen. Men jag vet.
Har du pannband?
Nej. Jag har en keps som jag lånat av min son.
Men om vi går tillbaka då till när det var som värst för dig, var det under den här tiden med den här killen då? Tror du att det var, ja, det var det värsta? Kan du se liksom vilka steg du har tagit på vägen för att må bättre? Har du några sådana här tips som saker som har funkat för dig eller som någon har sagt? Eller?
Jag tror ju på, så länge man på något sätt har med sig sin grundsjälvkänsla, så är det ju lättare att ta sig tillbaka från liksom dåliga relationer. Men jag tror att ganska mycket hände ändå när jag träffade Sanna, min bästis, Sanna Lundell.
Mm.
Att man kunde berätta om någonting liksom dåligt och skamset som hade hänt utan att vara skamsen. För oftast är det ju så där, om man är en viss typ av människa och en stund i ens liv kanske har förlorat sin integritet, då kommer man ju ofta till människor både på jobbet och relationer, men liksom först kommer hjärtat och sen kommer jag.
Mm.
Och då blir det hela tiden som att folk vill rädda en och ta hand om en, och till slut så tycker man ju inte att det är hållbart längre. Då man säger, man kan inte hålla på att bli räddad hela tiden. Så att jag tror att dels så separerade jag från barnens pappa, vilket hade varit en liksom destruktiv relation länge. Vilket liksom också öppnade upp alla kanaler på något sätt, att jag började må bättre. Sen så insåg jag också att det här med rutin kanske är någonting som jag också måste sälla mig till. Så att jag insåg att bara att förändra någonting, bara lite på måfå, tro att det ska gå, det gick inte. Så att jag startade faktiskt en träningsblogg.
Jaha, den har jag missat.
Mm. Ja. Skaffade en PT, började springa. Och inte på det sättet att nu ska jag springa tävling, utan jag bara sprang som en vettevilling. Var som helst, när som helst, hur som helst, i vilket väder som helst. Och det var en otrolig fritidskänsla. Jag kollade aldrig liksom hur snabbt jag sprang. Jag kollade inte hur bra jag blev. Jag bara liksom gjorde en Forrest Gump. Jag bara sprang. Och det förändrade väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Just det där att jag kunde hantera olika stress eller ångest. Det vill säga, snöra på sig skorna och så sprang man och sen var det borta.
Så enkelt.
Så enkelt var det då. Jag vet inte, nu har jag inte sprungit på 5 år, så att nu vet jag inte. Jag ska springa tjejmilen här om 2 veckor, så att jag är i behov av goda råd. Men det som jag har med mig, just det här med att det är så liksom väl sammanlänkat. Kroppens inre skam och yttre skam.
Mm.
Att om du går omkring och mår dåligt för till exempel att du tycker att du har förlorat din integritet, du lever i en relation som du liksom inte är stolt över, på något sätt tycker att du liksom inte har gjort det bästa av det du liksom ändå har fått till buds.
Mm.
Då blir det även att liksom, då är du inte nöjd med din yttre egenskap. Det har jag varit med om väldigt många gånger. Att sen när jag tittar på bilderna efter, så men gud vad snygg och smal jag var. Och där kom jag ihåg att jag, innan jag träffade den där killen på morgonen, så hade jag satt på mig foundation, för jag kände mig så gammal och ful. Men då var jag 24-25 år. Så att jag tror att så här, i betraktarens öga ligger ju också hur jag känner mig inuti, i någonting jag skapar en bild av utanpå, även fast den kanske inte är korrekt eller på riktigt liksom.
Det är ju jätteintressant. Mm. Men det tror jag stämmer. För vi har ju jobbat tillsammans, höll jag på att säga. Men jag var ju med i Djävulsdansen som du och Sanna gjorde, som blev så himla bra. Och medberoende för alla er som inte har sett den. Men det var 1 miljon som såg den, så att det är väl nästan inga kvar. Och det var så roligt, för det blev så fantastiska reaktioner.
Mm.
Från norr till söder.
Ja, det var verkligen once in a lifetime, tror jag.
Tror du det?
Ja, men det var helt magiskt. Det var också det att det kändes som att de inte ens på SVT riktigt hade trott på oss. Utan det var när Aftonbladet gjorde en serie om medberoende. Då fick vi helt plötsligt vara med i Aktuellt, Rapport och Morgonsofforna. Då släpptes vi in. Men just att det blev en sån liksom otrolig succé. Jag var i och för sig med om det lite också när jag gjorde Sällen och Bie. Det här föräldraprogrammet, att säga, ja, några 100 000 kommer att kolla. Och så var det över 1 miljon i premiäravsnittet. Så det var också, det hänt mig 2 gånger att jag blev tagit på sängen. Så här, någon har skickat, vad det här är siffrorna? Så det är väldigt, väldigt tillfredsställande när man har slagit och kämpat så hårt för någonting. Och så blir det väldigt många som tittar. Det tänker jag aldrig sticka under stol med. Det är liksom, det är lika härligt som när man tittar på den där stickan första gången. Man längtar efter att bli med barn. Det är lite så här, vixblå, euforisk känsla, det måste jag säga.
Men vi kan ta lite den här frågan. För det är så intressant det här med hur skammen och medberoendet sätter sig i kroppen. Och på, där betyder det mycket för dig att träffa Sanna Lundell. Alltså, era vänskap har betytt kanske till och med kroppsligt.
Ja, jag tror det. För båda oss två så har det betytt otroligt mycket. Hon har ju alltid haft sina hästar som hon har tyckt varit liksom helt avgörande för hennes mående, att hon överhuvudtaget har klarat sig. Och jag tänker att man inte alltid måste tro att det måste vara just konventionella metoder, att man säger man måste ut och träna eller man måste gå liksom i någon terapi. Utan ibland kan det faktiskt vara så enkelt att så här, man får en liten puss av en häst.
Mm.
Och där kan jag också se det här med barnen, tror jag har varit mycket min räddning ändå.
Mm.
Jag tror därför jag har skaffat så många. Dels så hatar jag ju vara ensam. Jag vet inte hur jag ska hantera det, för då vet jag att då måste jag ta tag i sorg och bearbeta allting. Och det är liksom, jag är inte riktigt där än, känner jag. Måste stå lite mer liksom på solid grund. Barnen måste vara lite större, för jag tänker så här, det kan liksom falla hårt. Så de har ju varit min otrolig liksom Lisa för själen, och kanske på gott och ont gentemot partnern då. För jag har nog tagit väldigt mycket av liksom, alltså, jag har velat ha dem väldigt nära mig. Det är som att jag ammar ju fortfarande.
Mm.
Skulle amma ett halvår, sen skulle jag sluta på tvärten när 5:e barnet. Jag kan inte amma en gång till. Nu fyller han snart 2. Och ja, jag skyller på så, men gud, det är för att vi inte har bott där och där, men jag har ju varit bort det flera gånger. Jag har ju slutat och så kommer jag hem och kollar jag på och säger, men åh, det kanske är bra för dem då. Så det är lite så här, jag tror att jag använder dem lite också som ursäkt för att jag kan ta tag i allt det där andra svarta som står och knackar på. Så det kan jag verkligen känna att just det är min största utmaning. Det är den sorgen efter min mamma. Men sen vet jag inte riktigt ändå. Man kanske kan behandla sorg på olika sätt. Min syster, hon har ju gått i många terapier, träffat shamaner och gurus och brutit ihop och fallit ihop. Och herregud, hela liksom hennes, tycker jag, mycket av hennes liv har gått ut på att liksom bekämpa sorgen efter mamma och den familjen som inte blev på något sätt. Och även vissa delar av barndomen och sådär. Men alltså jag tänker så här, min Lisa för själen kanske är alla de här gulliga pojkisarna som jag ständigt omger mig. Och allt härligt jag gör. Och jag vet inte, det känns lite som att lika delar skit på något sätt. Så här, det på något sätt försvinner undan för allt härligt som också finns. Och sen måste man inse att allt kan inte vara enkelt. Jag tycker att det är oattraktivt när folk tror att allting ska vara så enkelt. Och liksom i det fula så kommer det fina alltid upp till slut. Och då får man bara så här vänta in det ibland.
Tack Ann Söderlund för att du så generöst delar med dig av dina erfarenheter. Jag känner igen mig så mycket i det du säger. Och jag tror också att det finns väldigt många sätt att sörja på. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Om ni gillade samtalet får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och allas_veckotidning på Instagram. Och glöm inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa du har. Vi hörs snart igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.